är det att vara tandläkare och ha jetlag?
Jag skulle säga att för mig har jetlagen varit helt okej på dagarna.
Mm-hmm.
Men på kvällen har jag varit jättetrött. Det är så konstigt också för att jag borde ju vara pigg på kvällen. Med tanke på hur vi har rest.
Exakt.
I tiden.
Ja, men du är inte det?
Nej, jag är jättetrött och sover mycket. Och vaknar under nätterna. Fy och är liksom
fan.
Klarvaken i 30-40 minuter.
Har du det i dig att du vaknar på nätterna?
Mer och mer de senaste åren. När jag bodde i Flämpan så var det någon... Alltså jag tror att det är någon form av leverans, någon buss. Någon, alltså för vid, mitt hus låg precis vid någon fabrik. Och jag tror att någonting hände där. För det var allt... Jag vaknade alltså mellan 4 och 5 på morgonen varje morgon.
Fast du i dina hörlurar?
Fast jag i mina hörlurar. Och det var alltid något mip, mip. Som att det var en lastbil som backade.
Mm.
Men jag tycker det är ganska trivsamt att vakna på natten. Jag får inte panik av det.
Utan kan du förklara vad som är trivsamt?
Det som är trivsamt är att jag vet att jag kommer få somna om.
Mm.
Och att jag liksom... Jag har ju alltid haft svårt att sova.
Mm.
Så att jag har helt slutat räkna timmar. Hur många timmar sömn får jag med som nu. Alltså det där ber mig noll om. Jag vet också att jag ligger i sängen och blundar och vilar. Det ger mig också lite... Jag kommer inte vara dödstrött. Alltså jag är så van vid att sova dåligt så att jag har verkligen helt förlikat mig. Det finns inget som stressar mig med sömn. Det kan stressa mig att jag är borta från mitt hem när jag ska upp tidigt. Och jag vet att jag, då är det som att jag går igenom vad jag ska göra när jag kommer hem. Sen när jag kommer hem, då måste jag in i duschen snabbt och så måste jag göra det här och det här och det här. Men när jag väl ligger i sängen, då är jag aldrig orolig.
Jag kommer att
då ligger jag och filosoferar och funderar.
Jag kommer ihåg att min pappa sa en så bra grej när man var liten och inte kunde sova. För att man spelade ju Sims.
Mm.
Och då fanns det en som hette komfort.
Yep.
Och en som hette
energi.
Och energi fick man när man sov.
Aa.
Och komfort fick man när man satt i soffan
också, ja.
Mm. Ja. Men jag kommer ihåg också att när man satt i soffan så fick man också lite energi.
Ja, alltså precis,
den,
ja. Ja, man kunde fylla på lite.
Buffrades lite grann.
Man fick också lite komfort. Energi och komfort fick du mest när du sov. Och sen kunde du få lite om du la dig i soffan en stund.
Pappa drog alltid då linje med att så här, simspelet. Att du fyller på hela tiden
du
fast du inte sover. Precis, för att du ligger inne i sängen.
Det är så jag tänker.
Ja.
Att det här är vila och min kropp vilar. Och jag tror att pulsen har gått ner lite. Alltså förstår du, det är typ så jag tänker.
Jag har ju kommit hem och är i Mikes symbios.
Ja, det är perfekt för
det. Det har faktiskt varit skitmysigt.
För han är ju vaken på nätterna.
Ja, han lägger sig vid 3 och går upp vid typ 12. Det är liksom han så.
Mm.
Han gillar ju att klippa på nätterna, alltså jobba. Eller så sitter han och kollar på serier.
Mm.
Så nu har vi kunnat gjort det ihop. Så jag har ju liksom inte varit ensam.
Nej.
Så det har varit skönt.
Det är ju skönt för dig.
Men det är ju jäkla, jag, eftersom att jag inte har någon som drar upp mig.
Mm.
Så jag måste nu bestämma mig för att jag ska byta tillbaka.
Ja, men du det... kanske tar det lite successivt.
Går jag tar en halvtimme om dagen.
Ja, det är nog bra.
Gick upp 10 i morse. Började på 1.
Började på 1?
Mm, klockan 1.
Vad säger du?
Alltså klockan 1 började jag gå upp. Sen var det 12, 11, 10.
Jaha, aha, gud. Hur kan jag vara så där seg? Det är inte likt mig. Jag vill inte fatta vad folk menar. Alltså det är det enda jag gör. Dag som natt.
Måndag lika och olika. Jag minns att det finns någon anekdot som vi har pratat om tidigare. När det är några killar på gymnasiet som får veta att man inte bara har mens en dag i en stor fors.
Mm, det stämmer. De hette Hassan och Adam och gick i din klass.
Och det här har ju vi varit lite så här förbryllade över och tyckt att så här,
haha, de två trodde det.
Ja, det är också typiskt dem. Och man känner att man kunde ändå förlåta dem för att det är unga killar. Mm. De kanske inte hade haft någon flickvän.
De var typ 17 då. Nej, de hade inte haft någon stadig flickvän. Det var väl då de upptäckte, när de hade stadig flickvän, att det fann ju mens i flera dagar här.
Eller när vi skrattade.
Kan du inte bara gå in på toan? Alltså, ja, det var ju verkligen. Men gå in på toan då och gör färdigt, tyckte de. Så är mensen klar sen, så kan det komma ut.
De har ju fattat det också bara av att tjejerna sagt typ så här: det är tredje dagen på min mens.
Ja, det, ja. Då bara, för va? Det alltså, då tror de att det är fors hela tiden.
Men det var ingen, alltså vi vågade inte prata om mens
nej,
så det är inte så jättekonstigt.
Nej, det är inte så ofta någon sa det. Det var väl en som vågade.
I natt däremot så satt jag och Michael plöjde igenom Alla mot alla med Filip och Fredrik.
Mm.
Kan verkligen rekommendera. Har du börjat kolla?
Nej, jag har inte det än. Det tar emot lite. Men det kommer säkert släppa.
Alltså du kommer bli besatt av frågorna. Ja,
grejen är att en vacker dag kommer jag ju vilja kolla. Och du är så här för mig att jag har jättemånga.
Ja, då har du så sjukt.
Finns allting, det ligger kvar liksom. Det försvinner.
Det är 2 säsonger och de sänder ju varje dag i veckan. Förutom helgen.
Mm,
så okay. Det finns hur mycket avsnitt som helst.
Mm.
Vi kollar på ett avsnitt med E-Type. 54 år gammal.
Mm.
Då händer detta.
Nej, jag vill inte höra.
Varför finns det olika storlekar på tamponger? Olof och Martin.
Men för att alla människor är anatomiskt olikt formade. alla delar.
Ja, men det är det inte, kan det inte hänga ihop med att det är olika kraftiga blödningar? Ja. Eller ja?
Ja, det ena hänger ju kanske ihop med det andra. Men å andra sidan kan ju en liten person blöda väldigt mycket och en stor person blöda väldigt lite.
Precis, så det är därför jag menar.
Och då blir det jobbigt om du inte får in den stora i det lilla, så att säga. Förlåt, men man kan ju inte veta hur mycket blod man snart ska förlora. Och därför stoppar jag in en plussetta här, för nu kommer jag bli...
Det
kan
och vad betyder
veta.
Det då i så fall? Jag vill bara...
Alltså, jag hävdar ju att man, anatomiskt är man olika skapta i de nedre regionerna, och därför så kommer man kanske att trivas bättre med en produkt som är applicerbar bättre på dem.
Okay. Nu förstår vi.
Alltså, Emily.
Han är helt borta.
Han tror...
Jag har också hört det här, att killar tror att de stora tampongerna är för tjejer med större hål. Mm. Tror de då, att det ska vara vidare hål. Mm. Men alltså... De är så jävla pantade, så jag tror inte det är sant. Alltså, jag förstår att ett barn kan se att det finns liten, mellan och stor, och tänka, jag är liten, mamma är mellan, och där står den som är stor. Mm. Det förstår jag absolut. Men har de någonsin varit inuti en kvinna, är frågan, och jag tror att ITAP har varit det, då måste han väl för fan. Alltså, han är helt... Har han aldrig varit nära en människa? Han har typ barn. Jag lovar att han har en dotter.
Jag har googlat, han har inte barn. Nej. Däremot har han haft många flickvänner. Mer kanske än de flesta andra. Och det som är grejen är att det han säger som argument här är att en liten person inte får in en stor tampong.
Ja,
och då kan
tror
man
han
fråga sig, har han haft sex någon gång?
Ja, och i så fall är hans snopp mindre än en stor tampong. Det är det vi måste fråga oss, för det är det som måste vara svaret här.
Det är nog det som är svaret.
Det är det som måste vara svaret. Alltså, om han har stött på en person som, alltså, han har tänkt så här, oj, här skulle vi inte kunna få in en större än min, har han tänkt. Men alltså, han måste ju förstå att barn kommer ut ur samma hål. Alltså riktiga
också
barnhuvuden, 10 cm i diameter. Det är så öppen du ska vara för att du ska börja kunna krysta ut en unge.
Han säger ju också att man kan omöjligt veta innan hur mycket man ska blöda. Det vet han.
Ja, hur kan han
tror
säga
inte
det?
Att vi vet, för vi har mens nämligen var fjärde vecka. Vi vet hur mycket vi blöder dag 1, hur mycket vi blöder dag 2, hur mycket vi blöder dag 3.
Alltså, snälla, erfarenhet kallas det. Alltså, ja, nej, en 13-åring som precis har fått mens vet inte det. Men en 33-åring har bra koll på hur flödet brukar se ut. Men det som jag också måste säga är att det är sjukt att han kan vara så ointresserad av någonting som händer människor han har älskat en gång var 28:e dag. Mm. Det har han varit så ointresserad av. Han tycker det är äckelpäckel. Mm. Så han är inte intresserad av att höra om det.
Också så sexinriktad så att han tänker bara på hålet. Alltså, vad får plats där? Mm. En liten i en liten tjej, en stor i en stor tjej. Vilket också är så här, har alla långa killar stor snopp och alla korta killar liten snopp?
Nej. Det tror säkert han.
Så det, alltså, det är så mycket som är så fel i det här uttalandet. Och det är så hemskt för den här killen bredvid.
Mm. Han försöker ju förklara att det har nog med flödet att göra.
Exakt, och hur han då, det är på något sätt som att det är fulare att den ena mannen tycker att det kan ha att göra med att det kommer olika blodflöden. Mm. För det är på något sätt bättre för en man att säga att det har att göra med hålet och storleken på hålet. Mm. Och att det känns mer rätt, tror jag, för de här två killarna. Mm. Om jag får säga vad jag tror.
Ja, alltså, ja, precis. Det är lite som att den andra... Alltså, egentligen är det ju bara pinsamt att ITAP ens öppnar munnen. Det är han som måste vara tyst. Men det är som att den andra killen tycker att det är pinsamt vad han har sagt.
Exakt.
Och tänk om det är fel. Vi går på storleken på hålet då.
Det var så jag också uppfattade det. Mm. Och det pinsamma är att man är bortkopplad från... Det är två burar. Mm. Och när man får frågan, då är ens egen bur kopplad så att publiken hör, Filip och Fredrik hör.
Det som är på
och
spåret.
Den som är i den andra buren hör nämligen inte vad de säger. Så den är bortkopplad.
Så man kan svara på samma fråga.
Exakt. Mm. Men sen när den andra redan har svarat på frågan, då är båda burarna ditkopplade så alla hör.
Alla
så
hör.
Exakt. Mm. Och då är det Peter Magnussons tur att svara. Mm. Och då säger han, ja, jag förstår att ni nu vill sätta dit mig här som man.
Så jag ska,
att jag
tro
ska
att
säga
det är storleken.
Att han, och så skrattar han åt att de trodde att de kunde sätta dit liksom 2020 en man på det här.
Ja.
Och då sitter ju E-Type och sitter och lyssnar på det här.
Ja.
Och jag sitter och lyssnar. Nej, han säger ingenting. Han har glömt bort det idag. Men alltså, jag blir mörkrädd. För jag vet att vi har den här historien om de här två killarna på gymnasiet som inte visste hur mycket mens det kom på olika dagar. Och det kan man förstå. Men jag kan faktiskt inte...
Förstå när han är så gammal.
Det finns ingen bortförklaring till att Martin Eriksson har sagt det här.
Nej, den enda förklaringen som finns är att den är helt ointresserad av kvinnor och allt vad vi är. Men det skulle han inte säga att han är. Han skulle säga att han är mycket intresserad av kvinnor. Och det här måste jag säga, jag tänkte faktiskt på det här häromdagen. Att jag har samma relation till killar som de allra flesta killar har till tjejer.
Mm-hmm.
Jag kan tycka att de är fina att titta på.
Mm.
Jag kan tycka att de fyller ett syfte när de är fina att titta på.
Mm.
Jag har väldigt mycket, alltså du vet ju lite till övers för killar jag inte tycker är attraktiva.
Alltså du har...
Då såg jag sönder.
Ja.
Mm. Och alltså, jag tycker inte att de har något vettigt att säga.
Nej.
Jag är inte intresserad av något som intresserar dem. Alltså jag kan bara känna att bara de pratar om bilar så vill jag gå därifrån. Mm. Alltså förstår du, jag liksom nästan ser ner på deras intressen.
Mm.
Och det är exakt så alla killar ser alla tjejer. Särskilt också killar som kan säga så här: jag älskar kvinnor, det är det bästa jag vet. De älskar inte kvinnor. De älskar att...
de älskar sex.
Ja, exakt.
Och tror att hålet är för stort på tampongen. Eller litet, eller hur va?
Det stämmer.
Men... du har ändå ju lagt tid på att lära dig om manlig anatomi.
Ja, för att jag är tillsammans med man och älskar en man. Ju. Alltså förstår du, jag är så pass intresserad av David att jag vill veta allt om honom och hur han funkar och hans kropp och allt som finns. Och jag tycker också att det kan vara intressant att fråga. Gick det till första gången du kom? Alltså det är sånt där kan jag ju tycka liksom lustigt att lyssna på historier om. Eller när kände du första gången att det inte var okej att du grät?
Mm.
För sånt är jätteintressant att veta, för det vet inte vi om killar. För att den gränsen kommer ju aldrig riktigt för oss. När det blir som att folk säger åt oss sluta gråta. Det säger ju inte folk till oss.
Nej.
Men det händer ju någon gång i killars liv.
Ja.
För annars skulle de inte lära sig att sluta gråta.
Ja.
För att upp till vi är 12 år så gråter tjejer och killar lika mycket.
Mm.
Och sen slutar killar gråta. Och jag menar, det är ju någon som har sagt åt om det på vägen.
Någon borde sagt åt E-Type.
Och någon borde kanske prata om blommor och bin med E-Type.
Jag har ett superbra julklappstips. För nu är det ju verkligen tider där man tänker så här, vad sjutton ska jag ge till den där kusinen som jag tycker så mycket om? Eller kanske...
en nära vän.
Mormor.
Mamma.
Pojkvän.
Pappa.
Syster.
Hunden.
Ja, men sådana här personer som man vill köpa present för typ 300 kronor till.
Mm.
Men man vill inte köpa ett presentkort och man vill köpa någonting personligt.
Ja.
Det är så att vi är sponsrade av Personlig Almanacka.
Mm.
Där man kan göra en egen almanacka med egna framsida och baksida. Man kan skriva in tammetusen vad man vill i födelsedagar. Och det är...
ja, men och det som är också är så bra är om du fyller i så här, oh, min pappa fyller år den 14 september. Så min pappa fyller år.
Ali.
Ja, då räknar den ut så här, då står det liksom i din almanacka pappa 55 år, inte bara pappa fyller år, utan det står hur många år han fyller, vilket kan vara skönt för sådana som inte har så bra koll på när folk fyller liksom 25 eller 30, att de kanske, oj, jag kanske måste köpa en finare present. Eller så slipper du göra som min systers man som köpte ballonger där det stod 28 när hon fyllde 29 år. Han hade behövt en personlig almanacka.
Hur reagerar hon då?
Vad ska hon säga? Hon vet vem hon är gift med. Hon får bara få skratta och posera med dem och säga så här är livet.
Nice att det var lite yngre i alla fall för henne.
Jag kan
tänka mig att hon bryr sig om.
Kanske.
För att göra en sån här almanacka så går man in på personligalmanacka.se. Det som är roligt tycker jag är att det blir en speciell present för ganska lite pengar.
Mm.
Det går snabbt också. Man går in på personligalmanacka.se och sen gör man alla de här olika tillvalen som man tycker passar den här personen. Och den här personen kommer känna sig sedd och man kommer bli glad istället
för... du kan ju sätta liksom en bild på dem på framsidan eller en bild på deras favoritdjur, vad som
helst.
Exakt, ja. Och skriva in det också... kan också vara mysigt att lägga på julafton. Fick världens bästa present.
Alltså, okay. Vad var det du skrev? I was in the car, Jeff!
Everybody inside the car was fine, Stanley! Det står på framsidan.
Ja.
Ja. Och jag gjorde ju faktiskt ett misstag när jag beställde min. Att jag valde att den skulle börja från januari. För
aha,
att jag hade en. Så jag tänkte så här, men då får jag en ny almanacka för 2020.
Ja.
Jag har ångrat mig 100 gånger. Jag ville bara använda den nu.
Ja, för man kan ju välja vilket datum du ska börja.
Ja, så om du beställer den i juli så väljer du att den ska börja på juli. Ja. Så att du får använda den direkt när den kommer hem. Annars ligger den bara där och är fin och inte får användas.
Så ett tips är ju att almanackan börjar från 24 december. Så personen som får den kan börja använda den samma
direkt,
dag.
Ja.
Alltså på personligalmanacka.se och använd koden
LISA2019.
personligalmanacka.se.
Vill göra slut med en kompis.
Det känns som vi har svarat på det så många gånger.
Kan jag fortsätta träffa honom? Säg bara nej om det.
Svaret... låt mig svara. Ja, alltså det känns... ja. Jag tycker ju om såna här relationsmail.
Mm.
Men det känns som att när någon säger borde jag fortsätta träffa honom, då vet hon redan att det är nej.
Det stämmer. Jag blir galen snart.
Det intresserar mig.
Mm. Jag hanterar relationer som en fisk hanterar en cykel. Hjälp mig.
Som en fisk hanterar en cykel.
Inte bra, Lisa.
Okej, dra igång gingen.
Behöver du hjälp med någonting? Då svarar vi. Okej, Emily, låt oss öppna mejlkorgen.
Hej, tack för en helt magisk podd. Ni går från klarhet till klarhet och jag älskar att ni lär mig så mycket om mig själv. Men jag behöver er hjälp. Jag tror att jag har blivit känslomässigt ur funktion. Mm-hmm. Jag är 27 år gammal, har aldrig haft en riktigt lång relation utan ganska många kortare, typ ett år per styck. Sen har kararna flytt landet och jag har väl egentligen inte klagat, för jag tycker det är skönt att inte släppa in någon 100%, för då kan jag inte heller bli sårad. Mitt längsta förhållande var för flera år sedan och varade i 2 år och destruktivt deluxe. Han talade ofta om alla mina brister och att jag borde vara glad att han ville vara med mig, trots att jag var så jävla dålig på alla sätt och vis. Verkligen vanligt.
Alltså jättevanligt och så farligt om man kommer in med en liten, alltså kanske tunn liksom skal som man lätt kommer igenom och någon kan liksom demolera där inne. Mm. Då är det ju skitfarligt och då påverkar det ju precis på det sättet som hon beskriver här.
Verkligen. Han var så fruktansvärt elak, kunde kolla mig i ögonen och säga de mest nedvärderande sakerna om mig. Han tryckte på hur dåligt allt det som jag tyckte var bäst med mig var. Det har liksom lite satt standarden för hur jag ser på mig själv och när jag äntligen tog mig ur det kände jag att jag aldrig ville sätta mig i en relation igen. Det skrämde mig, eller ja, det skrämmer mig fortfarande. Jag vill aldrig känna så som jag gjorde då igen. För några år sedan träffade jag en kille på en fest. Han var så himla fin och bra. Han sa att han hette Jesper, var 28 år och berättade massor om sig själv.
Sa?
Han sa att han hette Jesper. Det verkar, ja, vi får se vad han hette. Allt verkade kanon, drömkar 2.0. Dock bodde han långt åt helvete bort, typ 5 timmar med bil. Han jobbade på havet, så han jobbade 2 veckor där ute på havet och sen var han hemma i 2 veckor, berättade han för mig.
Oj då.
Åh, nu börjar man anna. Ugglor i mössen här! Mössen, ugglor i mössen. Ja. Morgonen efter festen och natten med mig for han till jobbet och vi hade daglig kontakt i 2 veckor, alltså typ hela tiden. Jag släppte helt kontrollen jag alltid haft och sket fullständigt rädslan för att bli sårad. Blev blixtförälskad och han uttryckte att känslorna var besvarade. Vi pratade om allt, skojade och skrattade. Jag frågade om han hade barn och sådär, vilket han såklart inte hade. Sen skulle han åka hem efter 2 veckors jobb. Han blev knäpptyst, hörde inte av sig, svarade inte ingenting. Jag blev ledsen och fattade ingenting. Efter 2 dagar hör han av sig. Han behövde berätta något. Han talade då om för mig att han inte var 28 år, han var 31. Han hette inte Jesper, han hette något helt annat. Han hade även en son på 6 år tillsammans med sin fru.
Oh, han har flytt den här karn. Är det slut?
Nej. Chockens mamma, hjärtat under skon. Hur som haver så kör vi kort version. Han bestämde sig för att skiljas. Men skilsmässa går ju inte igenom direkt när man har barn under 12 år. Det är någon slags ångerrätt i 6 månader. Han bodde med henne och han fick inte tag på nytt boende direkt. Och ja, allt var helt enkelt kaos. Särskilt när hon upptäckte att jag fanns genom att kolla i hans telefon. Men jag var så jävla kär, så vad gjorde jag? Och jag fortsatte relationen trots att han var lögnapra från första stund. Och jag är än idag världens sämsta samvete mot stackars frun.
Nej, men det, hon har ju räddat henne.
Ja, det har du verkligen. Skönt för frun att hitta något i mobilen som gör att hon aldrig kan ta tillbaka honom. Mm. Att hon känner så. Sen vände mycket. Han gjorde sig till en tras under mina fötter. Jag inredde hela hans lägenhet för han ville så gärna att jag skulle tycka att det var fint. Jag valde allt. Vi bodde alltså inte ihop men ändå. Han valde en liten ful knallrosa kudde som jag skrattade åt och då la han den i garderoben. Jag sa vid något tillfälle att det är snyggt med locket och på killar. Vad gör han då? Permanenta sitt hår.
Ja, men det där är din värsta kille.
Det här är min värsta kille. Men det här är också, tycker jag, ännu tecken på att han inte mår bra. Mm. Det första tecknet var att han är villig att ljuga på det där sättet. Mm. Fast han har fru och barn.
Han har jättedåligt självförtroende för han kan inte bara vara
sig själv. Det är det jag menar. Han mår ju inte bra. Och sen nu så har det vänt. Han verkar ju vara helt...
instabil.
Han är instabil. Han fortsatte dock sina lögner både för frun och mig. Till slut flyttade han ut, lögner kom fram hela tiden men jag var kär, grät och förlät. Efter allt detta kaos åt båda håll i över 1 år så kommer han en dag fram till att han vill vara med mig hela tiden och att han är för kär i mig, så han ger slut.
Va?
Ja, han är för kär här nu.
Han räddar henne?
Han gör verkligen det. Jag blev förkrossad. Han var den enda människan jag någonsin sett en framtid med. Hur sjukt det än låter när jag läser detta själv. Han hade lyckats etsa in en massa framtidsplaner i mitt huvud om barn, bröllop och en fin gård tillsammans. Min dröm.
Det man måste komma ihåg är det som man inte hör när man läser såna här mejl. Allting som är emellan. Mm. Alltså alla fina stunder de har. När relationen är normal i någon mån. Och man känner att så här, men det här är ändå någonting.
Ja, ja, det finns och en anledning till att hon stannar över 1 år med den här galningen.
Exakt, men lögnerna, de är liksom bagateller på sidan. De är små bränder som man bara går och släcker så här. Mm. För det är så svårt som utomstående som inte har träffat en mytoman. Som inte har träffat en... Alltså träffat har vi alla.
Jo, jo, men det var en relation.
Med, ja, en psykopat. Därför att det är superhärligt mellanåt. Mm.
Och det är också, alltså det är väldigt lätt om man vill ha en relation, om man vill gärna vara med någon, det är väldigt lätt att bara ta på skygglappar och trycka undan. Och det blir som att när en lögn kommer upp så har man ett stort bråk om det. Man gråter, han gråter, liksom, och man förlåter och sen släpper man den. Sen brukar det bli när nästa lögn kommer, då rivs båda lögnerna upp.
Ja, precis. Och då, bara på. Det är,
det är därför det blir liksom, bråken blir större och större och det tar längre tid att repa sig efter bråken.
Vet du vad vi kallar de bråken, Emelie, du och jag? Ett skepp kommer lastat bråken.
Ja, här kommer ett skepp lastat med allt du gjort de senaste 3 åren. Då ska vi börja. Nummer 1, skriver till Veronica.
Och då måste man säga de här 3 grejerna innan. Och sen nästa, då lägger man till en till grej. Och då måste man säga osten av andra 3 grejerna. Otroligt.
Så är det verkligen. Ett skepp kommer lastat. Det jag skulle säga var att när hon säger att han har fått mig att tänka på barn, bröllop och en fin gård. Så måste jag säga att det här låser sig också väldigt många tjejer i. De tycker de har investerat så mycket i det här och de hade, det är som att de har lagt alla sina pengar i en aktie och sen så börjar det gå dåligt för den aktien, då vill de inte dra sig ur. Fast de bara kommer förlora mer pengar. De borde ha sålt för länge sedan, men de gör inte det därför att de tycker att de har investerat så mycket. Och det blir ju också då, säg att man är med en sån här galning 1 år, 2 år, 3 år, då är det ju 3 år som man då i situationstecken ska kasta bort.
Ja, så man blir av med också, för att när vi är drygt 40 då kan vi inte få barn längre.
Nej, så det är ju, ja, du blir av med det. Och är man intresserad av få barn och är man intresserad av att gifta sig, då är man ju ofta så här, jo, men först måste man vara tillsammans lite innan man gifter sig och sen så ska man vänta lite, sen ska man få barn. Så att man liksom, många har ju den här tidsplanen. Ja. Och den sabbas då när man har lagt 3 år på fel kille. Så ska man behöva lägga 3 år plus några på rätt kille innan det egentligen är dags för allt det här härliga som man vill ha.
Eftersom att också det nästan bara är män som gör film och nästan bara män som är huvudkaraktärer i film, så får vi heller inte höra hur ofta män faktiskt drömmer om familj och framtid och sånt.
Det finns bara en som gör det, Ted Mosby, How I Met Your Mother. Han är en av de äckligaste människorna på planeten.
Exakt. Så att... jag trodde det var den där hemska andra.
Nej, Barney, absolut inte.
Nej, han tänker inte så mycket på det. Det är sådana som han som jag tänker på.
De är med i film, absolut.
Det som händer då att när vi träffar en kille, för att det är nästan alla relationer som myspratar man om framtiden.
Självklart.
Och då kan jag tro att många tjejer blir så här, men gud, han vill faktiskt prata om sånt med mig. Han är den enda killen som har de här drömmarna med mig. Men det är verkligen så att de absolut flesta killar har de här drömmarna.
90% vill gulla med dig och prata om vad ni ska få för bebisar. Exakt. Och peka på en bebis i sig som oss. Exakt. Och så där kan man vara så ut, och där är en hund som vi kan skaffa. Alltså de älskar det. Men det jag bara vill säga är att bara för att du har investerat och för att ni har pratat om den här framtiden, så kommer inte den framtiden hända bara för att du stannar.
Tvärtom.
Ja. Även om du stannar i relationen kan det vara att du kommer ännu längre bort ifrån den här framtiden. Och, måste jag också säga, sluta drömma om de här grejerna som ligger långt fram i framtiden. Sluta, när jag är 45 ska jag ha en egen båt och jag ska åka till Smögen. Ingen bryr sig. Vad ska du göra nu? Vad är kul nu? Tänk på vad du bara kan göra nu som du inte kan göra sen när du har dina barn och din gård. Det finns jättemycket trevligt som du kan göra just exakt nu.
Och det viktiga är också att du vill ju vara en glad och liksom lycklig mamma som har gjort härliga saker då, om det kanske äggar personerna. Så det är bättre i sådana fall att göra härliga saker, precis som du säger, under tiden. Så att man liksom är glad och känner att man har gjort härliga saker när man väl får barn på vägen. Då kanske man väljer en ny resa. En annan resa än vad man har gjort annars till exempel. Och där kommer saker att hända. Kanske flytta, träffa en ny kille, det händer härliga grejer.
Jag
skulle
på
också vilja jämföra det här med att man står vid ett blackjackbord. Och har förlorat ganska mycket pengar. Då ska man ju dra sig ur.
Exakt, du kan inte vinna tillbaka pengarna.
Exakt, det är det som fortsätt inte vinna tillbaka pengarna. Dra dig ur och kämpa för att få tillbaka
slicka
pengarna.
Slicka dina sår och sen så börjar du kämpa.
Exakt.
Absolut, och jag förstår att det kan vara jättejobbigt att vara 21 år och känna att det enda man vill göra är att vara 41 år. Och ha sina barn och sin familj att ta hand om. Men nummer 1 vill jag säga, det är inte så jävla trevligt som du tror. Och nummer 2 är att jag är ledsen att det råkade bli så för dig. Men nu får du försöka hitta något att uppskatta när du är 21. Det finns ju många som är så. Och jag vill inte festa, jag vill inte resa, jag vill bara vara hemma med min familj.
Men hon är bara 21 år alltså?
Nej, jag har hittat på en 21-åring. Det här är en fiktiv 21-åring. Den här tjejen är 27.
Men hon har också blivit, hon får se också de här 2 relationerna som hon har haft. Först den här destruktiva och sen den andra som också var destruktiv.
Det här är också destruktiv.
Men hon jämför nog honom med den första av naturliga skäl, och då är inte han lika galen antagligen.
Inte lika elak.
Exakt. Och hon får se det som att hon har varit med om 2 små olyckor som har orsakat skada på hennes självförtroende och självkänsla.
Så då måste inte hur det ska sluta, det är inte färdigt.
Okej, men då måste hon jobba upp det. Och det måste hon göra för sin egen skull.
Absolut.
Det här kommer inte lösa sig av sig själv. Det som kommer lösa sig, om hon har jäkligt tur, så träffar hon en av de här väldigt få supersnällisarna. Som verkligen kommer bygga upp henne och en lägga den tiden på det. Exakt. Men de är inte så många.
Nej.
Men det är hennes enda chans om hon inte tänker jobba på det själv.
Ja, verkligen. Så det bästa är att jobba på det själv, för då är det 100% att det går vägen.
Är lika med psykolog. Fortsätt.
Yes. Efter honom har jag ännu mindre vågat släppa in någon ny. Jag har typ dejtat lite så här på typ tvåans växel när det egentligen är en allt eller inget person som antingen kör på autobahn i 400 km i timmen eller står still. Men så fort någon kommer lite för nära tar jag till alla medel för att skrämma bort. Jag driver dem till att avsluta med mig så att jag kan intala mig att jag i alla fall gjort mitt bästa för att relationen ska funka. Men att det nog bara inte var meningen. Ni fattar nog.
Det är så vanligt.
Mm. Det är så många tjejer som chattar med killar och det chattas i 2 veckor. Det är fram och tillbaka, det går morgon och det går kväll. Och vad gör du på jobbet och hur mår du? Och sen så avtar det lite.
Mm.
Och då känner man sig avvisad. Så då slutar man skriva. Alltså det är som att man får för sig att det inte skrivs lika mycket. Det kanske inte skrivs lika mycket heller. Men det är klart, man kanske inte kan hålla.
Men det är också, om en person inte tar nästa steg, alltså nästa initiativ, vilket då i sådana fall är de här tjejerna som vi ju pratar om nu, som sitter i de här konversationerna.
Ja.
Då blir det ju att om det blir en tystare period ett tag, så tar inte de initiativet, vilket gör att killen också känner, eller den andra eller vad
jag
man ska säga.
Jag känner att nu är det lite stelt här.
Exakt.
Där måste man indirekt säga, jag är hemma hos dig nu. Jag står i badrummet bakom duschdraperiet. Men man får bli galen. Det är, alltså det, jag uppmuntrar inte till stalking, ifall ni tror det. Nu har jag träffat en ny kille som också bor långt bort. Vi har dejtat i några månader. Det känns som att hon bor i Norrland och beskriver de här olika avstånden. För att, jag vet inte, jag har aldrig träffat någon som har bott långt bort.
Många som chattar på nätet och har långt inställt på Tinder träffar sådana här personer.
Oh, gud, vad jobbigt.
Vi
har dejtat i några månader och han känns väldigt bra på många vis. Men jag är livrädd för att det ska dyka upp fruar och barn igen. Allt känns så bra tills han ändå säger att hans hund inte är hans utan att det är hans och hans ex. Och så har exet inte flyttat ut heller. Jag får panik.
Ja, så där.
Det är helt sjukt vad du är med om. För nu är jag kär i den här människan och så upprepar sig historien. Jag tänkte säga precis innan. Du behöver inte vara rädd för att någon ska fru och barn. För det händer inte folk mer än en gång. Men så har det hänt henne 2 gånger. Alltså visst, hund och tjej som bor. Alltså, men det är fortfarande.
Det är same shit,
ja, det är absolut samma
kategori. Och att han ljuger om liksom.
Det var inte så illa som det lät. Han menade egentligen att hon har något bord där som hon inte har plats för. Och inte att hon faktiskt bor där. Jaha.
Bord där. Men jag sa bara att hon har bord här.
Du hade fel. Jag sa...
Sånt där kan man gå på.
Ja. Alltså är det något man gör i de här relationerna så är det fan i Sverige. Han sa bord.
Okay. Hur ska jag fria honom? Hur ska jag fria honom? Hur ska jag fria honom? Han hade bara ett bord där.
Ja, det var bordet. Men vi har problem. Jag har försökt berätta om mina osäkerheter som hänger kvar sedan tidigare och han kan inte förstå mig alls. Han förklarar ingenting utan säger bara att han önskar att jag var i hans huvud för han tänker mycket men kan inte få ut det i ord.
Mm.
Alltså shut the fuck up! Om du har något du tänker på, säg det. Dina tankar är noll värda. Jag vill vråla och fråga om man kanske borde få hjälp om man inte kan prata med mig.
Jag ja, så där har jag varit också här.
Ja, och det är faktiskt så att han behöver ha hjälp om man inte kan prata. Alltså då vet inte jag. Får man räknas då som vuxen person? Nej. Alltså då får han gå om grundskolan och lära sig tala inför andra människor. Jag orkar inte.
Jag skulle önska att parterapi inte var så infekterat som ord. För att tänk om när, alltså för de här 2 människorna, de vill varandra väl. Han har ljugit om något bord och sen så liksom är de båda lite osäkra. Och fatta de då personerna som vill vara med varandra, vill varandra väl, om de bara kunde gå och prata med någon en gång i veckan som gav dem tips på hur de ska kommunicera. För det är som att, nej men börjar ni gå i parterapi, då är det över och ni har inte ens några barn, varför ska
man
ni göra det?
Gå,
jo, för att kunna prata med varandra, för tjejer och killar lär sig inte att prata med varandra.
Nej. Och det är lite samma som att gå hem från jobbet när man är sjuk. Då är det så här, eller att folk som är hemma från jobbet, då är det så här, åh, man ska ha feber, man ska kräkas, man ska vara alltså, nära döden. Och det är samma, ni får gå i parterapi när ni har varit otrogna 18 gånger.
Då är det för sent!
Ja, det är för sent. De flesta kommer inte parterapeut alldeles för sent. De har kommit 3-4 år tidigare.
Ja.
Jag skulle så jävla gärna vilja gå i parterapi, för jag skulle vara så mysigt.
Verkligen. Vi kollar på varandra så att du och jag ska vara så mysigt.
Jävla bra.
Men det svåra här. För att jag skulle vilja säga att exakt den här
situationen. Det får fan inte slut.
Nej, men jag ska prata nu.
Nu vill jag kommunicera till dig att du ska vara tyst.
Jag och Mike har också varit i den här situationen där han också säger att han inte får ut ord men han tänker på mig på jobbet. Det var ju så hela våran relation började. Jag sa, varför säger inte du att du tycker om mig? Han säger, jag tänker på det hela dagarna. Okej,
lätt för dig att veta.
Jag har ingen aning, jag mår skit. Det som liksom har gjort att vi har kunnat vara ihop så här länge tror jag är ju att jag inte är rädd för relationer. Och jag tror inte att jag ska bli sårad.
Nej.
För att vara i den här situationen som hon är nu, hon behöver så mycket alltså bekräftelse. Som vi sa, hon behöver ju träffa en grön person. Mm. Någon som bara tar tag i henne som en storm. Klappar henne, köper hem den mat hon vill ha. Mm. Säger att allting säger kommer bli
18
bra.
18 gånger per dag, du är den finaste som
ja,
jag har sett.
Under flera år ja, ger precis. Henne beröm för både inuti och utanför.
Så att hon till slut känner att hon inte behöver det mer. Nu räcker det, tack, du behöver inte säga det
hon
igen.
Kan skratta i ansiktet på han som sa att det hon tyckte var fint var fult.
Ja.
Men den här killen kommer inte ge det till henne.
Tyvärr nej, därför att han, alltså han är uppenbarligen afasi, han kan inte prata. Det är en sjukdom han har om man inte kan berätta för folk vad han tänker på. Snälla. Han har väl, alltså, det är inte som att han tänker i bilder. Han tänker i ord. Och om han kan formulera de orden i huvudet kan han formulera dem med munnen.
Men jag tror han är lika rädd för att prata om sina känslor som hon är för relationer.
Säkert.
Men hon har gått in i relationen. Så
hon har gått in i tre, alltså, hon har blivit bränd så många gånger och hon har fortfarande gått in i relationen. Jag tycker inte hon verkar särskilt rädd för relationen. Hon verkar modig.
Mm.
Vill jag se vidare. Han tycker att det är jobbigt att jag har mycket känslor åt alla håll. Känslorna hänger liksom utanpå och är stora för mig. Jag är en känslomänniska. Han tycker att vi bråkar hela tiden medan jag tycker att vi har pratat och diskuterat helt normalt. Oh my god, det var kul. Ja, jag känner inte att jag kan lita på honom.
Kul alltså att det här var som i början med relation.
Det var jättekul att de här...
Jag har sagt de här orden till dig.
Exakt, jag har hört de här orden förr. Så nu kommer det lite nytt som inte är så mycket det. Jag känner inte att jag kan lita på honom, så det blir onödiga tjafs som skitsaker hela tiden. Och han suckar, stonkar, talar om att jag är överdramatisk och att han blir less på mig. Han vill...
Det var ju här, för jag gjorde också så här i början. För jag kommer ju också från destruktiva relationer där folk har ljugit och om både liksom säkerligen otroheter som jag inte vet om, men det vet jag ju om lite grann.
Ja.
Men också liksom droger och sånt som kom fram efter.
Mm.
Och då sa ju Mike till mig i början på vår relation, som jag verkligen tackar för honom än idag, att jag kommer inte ha svartsjuka i den här relationen.
Nej, det finns inte i vår relation. Jag kommer inte acceptera att du är svartsjuk.
Vi hade kastat tallrikar på
det här räddade verkligen er där.
Med det,
ja. Med det,
det kan han få.
Han kan få ett plus.
En stjärna.
Ja, då är det en stjärna, Mike. Ska du samla fler? Han kan verkligen få mig att känna mig både som världens bästa och lyckligaste och världens sämsta och olyckligaste. Och det gör mig galen. Vi har det så bra när det är bra, men det är ganska ofta dåligt.
Mm.
Och det är det här som är problemet. Här måste du tänka. Hur många dagar har vi haft där vi har haft det trevligt hela dagen?
Mm.
Om det inte är en inom de närmsta två veckorna, vad håller du på med då?
Mm.
Alltså, då har ni inte ens en relation. Då är ni bara två som kivas.
Mm. Och båda två mår dåligt. För det tror jag också att hon tänker att hon mår så dåligt i det här. Och han får henne att må dåligt. Men han mår antagligen också väldigt, väldigt dåligt. Och han känner sig ju otillräcklig att han inte kan prata. Ja. Det är så roligt att vi säger så ofta, killar kan inte prata. Och så är det...
Och de har ju tyvärr ingen talförmåga. Ja. Hur fan pratar man med en person som har kommunikationsförmåga likt en neandertalare när det kommer till känslor? Jag tror även att det har att göra med att jag är så rädd för att bli sårad och ljugen för, som så många gånger förut. Hur fan ska man börja lita på folk igen efter att ha blivit ljugen för? Och ska man acceptera små vita lögner i en relation? Var går gränsen? Jag ser mig själv som en väldigt klok person med bra värderingar. Med relationer, med kara hjärnan är ett tomt svart hål. Jag ber om ursäkt för uppsatsen, men jag är desperat.
Det är ju verkligen det. Tyvärr.
Vad?
Ett karahjärna.
Det var en uppsats.
Nej, men karahjärnan är ett tomt svart hål. Var det inte det hon sa?
Jo, det sa hon. Men och så är det ju för
eller
många.
Var hon i ett tomt svart hål?
Nej, hon hade ett tomt svart hål i hjärnan där. För hon hade jättelätt med andra saker, tyckte hon. Alltså hon är inte en sån som har svårt
att... Okej, jag trodde att det var hans hjärna som var det. För det höll med om.
Ja, det håller jag också med om. Nej, hon menar att hennes relation med killar hjärna, den är bara avstängt. Hon har ingen sån.
Det är svårt och jag tror att jag har klarat mig helt bra för att jag har haft dig att prata med.
Mm.
Och har kunnat prata lite grann med mina föräldrar. Alltså sådär. Det har ju gjort att jag har kunnat tagit mig igenom många svåra situationer. Alltså sen jag var 16 år.
Ja, och för dig är det också väldigt mycket självkänslan. Att du aldrig känner att en dålig relation svärtar ner dig. Eller, jag menar, du har aldrig ens tänkt på det. Jag kommer på det nu. Lisa, vi har aldrig tänkt på att du aldrig när du är slut med någon har tänkt åh, ännu en misslyckad relation i bagaget då. Aldrig. Det har vi aldrig diskuterat. Såhär, hur känns det nu Lisa? Fjärde pojkvännen på 5 år som du gör slut med. Det har vi aldrig pratat om. Det är bara ja. Och sen står du där och ler bredvid nya pojkvännen. Mm. Och känner att... Och jag menar, det har du verkligen med dig som jag tror att många tjejer inte känner.
Mm.
Att du inte blir... Det svärtar inte ner dig och har varit i destruktiva relationer. Nej. Och det gör du inte med den här tjejen heller. Och det måste hon komma ihåg att sånt händer. Alltså det spelar ingen roll om man är 27, 28, 38. Det spelar ingen roll. Alltså, det är svårt med relationer därför att killar tyvärr har svarta hål till hjärnor.
Mm. Och hjärta, alltså mage.
Och hjärtan.
Alltså, ja, men det är också så här, om alla människor hade varit bra och det hade varit lätt att få en bra relation, då hade man kunnat hoppa in i vad som helst.
Mm.
Jag är inte en förebild i det jag nu kommer säga.
Nej.
Men det är viktigt att faktiskt tänka lite grann på vem man spenderar sitt liv med. Mm. Vem man flyttar ihop med. Lite grann i alla fall. Mm. Att man lite grann liksom ser efter hur reagerar den här personen i den här situationen. Har den ljugit om olika saker? Sen, man kan inte stoppa kärlek.
Nej.
Men det är ju ändå faktiskt så att det är en person man väljer att spendera alla dagar med.
Mm. Är det en bra person?
Ja, vilken person ska man ge till sig själv? Mm. Det önskar jag kanske att jag hade känt själv. Mm. Jag har inte gjort det.
Nej, nej, nej. Du har ju helt gått på...
Vad fan har jag gått?
100% känsla! Alltså vadå? 0% eftertanke.
Men då borde jag ju haft en känsla att den här personen inte behandlar mig bra och sånt.
Mm, men du har ju haft en starkare känsla av att du gillar att vara nära någon.
Och också tror jag att jag behöver inte... Jag har inte trott att jag behöver så mycket närhet. Eller att jag inte behöver så mycket kärlek. För jag har så mycket kärlek i mig. Jag får så mycket av dig. Jag får så mycket av mamma och pappa. Mm. Så den här
du har mycket
personen...
att ge, tänker du.
Exakt.
Det är lugnt om någon som är lite... Du känner lite att du har tagit hand om lite skadade hundar.
Känner lite grann. Alltså jag har haft en hundfarm.
Ja, du har kennel. Lisas kennel för sårade hundar. Du
gillar inte ens djur.
Nej, men du har tagit igenom många birackor. Och tänkt att du ska läka dem all din kärlek, har du tänkt. Jag har nog med kärlek för båda, tänker du. Men det hade du inte, och det kan man inte ha. Alla måste komma med sin egen kärlek in i relationen.
Ja.
I början av relationen kan man trilla dit med lite vita lögner.
Absolut.
Och då menar jag inte jag har fru och barn och jag heter inte Jesper.
Nej.
Utan då menar jag att man kanske säger, va? Nej, jag känner inte henne. Och så visar
om
man
har... Eller jag låg med den där personen för en månad sedan, inte i förrgår. Alltså ja. Om man precis har träffats.
Exakt. Så i liksom första halvåret, visst, då kan det slinka ur sådana saker. För det, i början är man ju lite trevande och vissa har kanske varit singel väldigt länge och då kan det vara svårt att ställa om. Man vet ju inte att man ska bli tillsammans i början heller. Nej. Då tror man att det här kanske bara är en fling.
Mm.
Men sen efter den gränsen, när man liksom verkligen är i en relation, fortsätter det med små lögner där, då kan du vara ganska säker på att det finns mycket större lögner där bakom.
Exakt.
För det är ju bara vissa du får reda på.
Och en vit lögn kännetecknas ju också av att den har sagts på grund av att inte göra den andra personen ledsen.
Är det så?
Ja.
Jag har aldrig tänkt på vad definitionen av en vit lögn är.
Alltså vit lögn är liksom en lögn som inte skadar den andra.
Mm.
Ungefär som om du har gett mig en sylt som inte jag tycker smakar bra. Så säger jag att jag har tappat bort sylten. Ah. Istället för att säga att den inte var god.
Mm.
Så det är det jag menar med
vad
att man kanske...
Vad är det för sylt du pratar?
Var det den du fick förra veckan?
Du pratar alltså om en hjortronsylt som jag gjort.
Ja, det är vad jag förstår som en vit lögn i alla fall. Och de kan ju, precis som du säger, förekomma första halvåret på grund av att man ska... Alltså slingra sig in i ett liv tillsammans.
Det är också lite, i början av relationen kan man också lite fastna i, vilket vi har skrattat åt väldigt mycket, vilket händer jämt på tv när man ska beskriva sig själv.
Ja.
Alltså för folk som inte känner en. Mm. Och så hamnar man i en grupp och så kan man vara så här: jag är
bara grönsaker till lunch. Alltså, då
skulle
bara,
jag kunna säga, då skulle jag kanske kunna hamna i ett stråk av att jag lyckas säga tre roliga saker på rad. Och då skulle folk bara, fan du är så rolig. Jag bara, jag är jämt rolig.
Ja.
Jag är alltid en life of the party. Och vad fan har jag på med?
Det
alltså, kostar mig så mycket energi att upprätthålla den lögnen. Och det är sådana saker man kan hamna i också precis i början. Då kan man också överdriva lite.
Jag skriver dagbok, säger man. Att man skriver liksom en dag vad som har hänt.
Jag skriver dagbok varje dag. Aha. Min pappa lägger inte i London. Alltså han var där i en vecka. Det råkade bli att man sa att han bodde där. Alltså man har inte full koll alltid.
Det tar mig tillbaka till den där gången jag råkade säga att jag hade fyra syskon.
Eller när du svängde fel till din farmor och så bara, han var farmor. Det skiftar fokus.
Idag var jag och Mike och köpte en skrivare för våran förra gottsänder. Så jag kan skriva ut mina Uber-kvitton och göra avdrag.
Ja, det är viktigt.
Det är inte gjort på länge.
Nej, jag vet. Kanske...
Somras.
Ja. Mm. Det blir mycket.
Ja, nice. Efter så är vi jättehungriga. Eftersom jag skjuter på dygnet så klockan är typ 4 och vi har inte ätit lunch. Och då så hittar vi ett ställe som heter Heat, tror jag. Ja. I Uppsala. Mm. Som är liksom så här industri...
Ett känt lunchställe. Det känns som att alla som jobbar i boländerna är så här Heat.
Exakt. Ja. Och Mike berättar ju då att hans killkompisar som är byggarbetare...
Ja, de går på
Hettan.
Ja, det tror jag säkert. Jag tror David äter där också.
På Hettan.
På Hettan, ja.
Mm. Mm. Då har ju jag tagit ett kliv utanför min vanliga cirkel.
Mm. Du har aldrig varit i den där arbetarvärlden.
Nej, det har jag inte.
Nej, de som äter lunch på Heat. Alltså det är ju verkligen byggarbetare, lastbilschef som jag var på fabrik.
Det är Citysallad som jag är på ibland.
Ja, det är samma klientel. Ja.
Men det är ändå inte riktigt samma klientel. Nej. För det här var verkligen...
Det här är killar som vill ha kött till maten.
De här har reflexbyxorna på.
Ja, ja, det stämmer.
Det fanns nästan byta inget om annat till än kött heller, kan jag säga.
Så nej, jag vet. Det är kött som serveras.
Ja. Fiskgryta som doftar hummer, heter det. Mm. Så man bara, ja.
Aha. Är det någon hummer i?
Nu sitter vi bredvid två herrar. Mm. De är 42 år gamla, skulle jag säga.
Ja, jag trodde att du visste det, men det är så väldigt säkert. Ja, det säger du. 42.
Skägga och Dana. Och jag kan ju inte låta bli att höra vad folk pratar om när de sitter nära. Mm. Det har vi ju kommit fram till på senare
tid. Ja, du kan ju lyssna på fyra konversationer samtidigt.
Ja, alltså det är inte att jag har bra simultanförmåga på något sätt. Det är inte det jag skryter om, utan jag har svårt att inte ta in det som är runt omkring. Mm. Om någon gråter eller om någon pratar. Så det är inte att jag kan bara koppla in på mitt samtal, utan då hör jag allting runt omkring. Så medan jag och Mike pratar, så pratar även de här männen och jag hör vad de säger. Mm. Jag ser på Mike att han hör inte vad de säger. Han hör med mig. Då säger de så här: åh, det är så mycket kvinnor som vill bli stand-up-komiker. Och de skriver olika artiklar om att de inte får komma fram. Och det tog ju mig tillbaka också till att du har ju haft ett ämne tidigare. Du har pratat om att kvinnor inte släpps fram. För vi får inte chansen. Och det gör också att vi tycker inte att de är lika roliga. Därför de har så mycket press på sig. Så de kan inte vara roliga. Gud.
Det är verkligen något som man märker. Att det blir en sån otrolig press. Och vem fan är rolig under press?
Och de säger också att hur svårt ska det vara? Du vill bara jobba på. Ta plats då, så kanske du kan. Alltså så här, så som många män tycker i alla de här damfotboll och sånt. Där inte vi får komma fram på samma
sätt. De tycker det är samma sak som de känner över att det finns fler personer som heter Johan som är vd i Sverige än som är kvinnor.
Precis,
då tycker de bara, men alla Johan har väl tagit för sig.
Otroligt! Jobbet,
ja, otroligt att alla med namnet Johan är några jävla go-getters. Alltså,
Då kommer jag fram till att det krävs bara för mig att ta ett litet steg åt sidan. Utanför min vänskapskrets som jag är van att hänga med. Utanför mina Instagram-följare som jag redan följer. Utanför min familj. Där jag inte har sett till att ha människor runt om mig som har rätt kvinnosyn. Och jag blev också så stolt över hur mycket jag har kämpat med män som har varit i min närhet. Det har vi pratat om också tidigt i podden, om hur jag har kämpat med Mikes kompisar och verkligen fått dem till, alltså till jag nära
också,
mig.
Jag tycker att jag också i våran ålder skulle jag säga att alltså killar som jag kan ha umgåtts med när jag var 21-22 som jag kan minnas saker de har sagt och bara tänka så att de där är ju riktigt kass kvinnosyn då. Liksom det är så jag har kategoriserat dem. Kan jag träffa nu och märka att väldigt mycket har förändrats. För de lever i samma värld som jag gör. Och jag kanske, även om jag inte har påverkat dem, så är det kvinnor runt dem eller de har hört någonting. Alltså det känns som att i vår ålder generellt, de flesta vettiga killar har liksom börjat fatta mer eller mindre. Sen ska de alltid komma med något jävla slit. Ja, men det är alltid någon liten men.
Alltså, men?
Ja, det är alltid ett men med E och med Ä som råkar komma emellan. De ska alltid säga någonting. Ja, men jag såg en gång att det var någon som ville sterilisera alla killar. Är det okej då? Så man känner bara så här, relevant.
Men min känsla har ju verkligen varit också att så här, men vi går framåt och allting blir bättre. Men det var lite läskigt att bara ta en liten sväng om och få se att i de här två männens värld, då har de bara de här åsikterna runt om sig. På sitt jobb, de är antagligen kvinnor
sina
som
vänner,
inte vågar säga någonting.
Förhoppningsvis är de inte ens relationer.
De har kvinnor och barn. Det är det som är sämst. Men de har dock kanske inte döttrar. För det känns
förhoppningsvis.
Inte som att, kanske.
De kan ha döttrar om man blir galen.
Jag höll mig så mycket för att inte gå fram och säga någonting. Men jag kände också, på något sätt så man blir skraj av att jag är på deras hemmaplan. Alltså det sitter liksom
de känner alla på
80 sådana där gubbar inne på hettan och tycker samma. Och då blir man den här arga feministen som vi har blivit lärda att vara så rädda att vara.
Ja, verkligen. Man ska vara feminist men också lite sexy.
Exakt.
Ja. Men jag kan känna att jag får titta in i den världen ibland när man hamnar i vissa kommentarsfält.
På Twitter.
Ja, alltså då kan det vara liksom 40 personer som har skrivit vidriga saker. Med sitt eget namn och egen bild och de skäms inte.
Du har rätt faktiskt, typ när jag var med Anis Domdeminas video. Då får ju jag komma in i någon annans kommentarsfält. För de här kommentarerna upplever jag inte finns riktigt i mitt kommentarsfält.
Jag
det är
som,
det finns
jag
någon
som läser dina
ibland.
Kommentarer... nästan mest av alla, det är väl jag och din pappa då, som läser dem. Ser att du, alltså, du kanske får en negativ kommentar överhuvudtaget per 100:e kommentar.
Precis. Och det är jag ju jätteglad för.
Det är så härligt.
Men när man är med i någon annans video och gör ett collab, då får man ju ta del av deras kommentarer och blir också ett target i deras kommentarer. Och då märkte man ju verkligen att folk kunde vara irriterade på mig, att jag skrattade högt eller att jag snackade så mycket skit om den här killen som vi kollade på en dejt. Och jag pratade väldigt illa om den här mannen, för jag tyckte att han betedde sig väldigt illa mot tjejen som han dejtade. Det lät ungefär som vi pratade i podden. Och de åsikterna har jag inte riktigt tagit utanför podden. Jag orkar inte riktigt ta dem på min YouTube, för jag orkar inte ta den fighten där. där. Nej. För det blir för fritt på något sätt. Det är för att alla kan komma in. Så jag har liksom inte, det har inte varit rätt forum. Här känns verkligen som rätt forum för mig. Att lufta de här sakerna. Och säkert med dig också. För jag får ju sånt självförtroende med dig. Eller att jag sitter själv och rantar om de här sakerna. Men det blev verkligen att jag kunde inte hålla mig när jag satt och kollade på den här dejten. För att den här mannen var så fruktansvärd.
Mm.
Och då fick jag ju se vad som händer när man yttrar sådana kommentarer.
Man säger något taskigt om en man. Alltså, jag ska vara glad att inte jag filmas när jag hugger alla killar som jag inte tycker är skitsexiga. Då blir jag direkt bara, han ska avlivas. Alltså, ja. Men i privata rum kan jag tycka att man får ralla igång bäst man vill.
Verkligen. De här två männen, de satt dock inte i privata rum.
Nej, de var i ett offentligt rum. Då får man vakta sin tunga.
Jag satt bredvid. Maila oss, likaolikapodden@gmail.com. Ha det så trevligt. Du ska också säga
Hej då! Kissing like we were in a twilight.